Du lyssnar på Inte krig och inte fred av Jan Guillou, uppläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Det ingår inte i min livsstil att skjuta journalister, inte ens kulturjournalister. Det är nog inget bra svar, bara det som först föll mig in. Men hur dementerar man uppenbart påhittade mordmisstankar? Av dagens Expressen framgår att jag obönhörligen kommer att få frågan inom det närmaste dygnet. Att de ännu inte har ringt kan bara bero på att de är upptagna av en taktisk diskussion om hur de ska fixa utpekandet utan att åka dit på de pressetiska reglerna. Det borde inte vara så svårt. De behöver bara ringa och ställa en enda fråga, så har de sin oantastliga rubrik. Erik Ponti nekar till mordet på DN-journalisten. Allmänheten har därmed bibringats den sensationella nyheten att jag är en misstänkt journalistmördare eftersom jag nekar till misstankarna. Då är beskyllningen framförd fullt i överensstämmelse med gällande pressetik. Mord på journalister är högt värderade, både politiskt och redaktionellt, eftersom man kan vinkla storyn på hot mot yttrandefriheten och demokratin. Mot bakgrund av journalistmorden förra året finns nu en hög mental beredskap för att extremhögerns mer beslutsamma patrioter har mord på särskilt förhatliga journalister högt upp på sin att-göra-lista. Ett sådant politiskt samband till mordet på DN-journalisten Niklas Thön hade varit idealiskt ur dramaturgiska, politiska och kommersiella aspekter. Det tåget stod redan vid perrongen, färdigt för avgång. Alla högtidstalen till den fria journalistikens betydelse låg redan i färdigskriven beredskap, på såväl DNs som de flesta andra tidningars ledarredaktioner. Niklas Thön hade dessutom som martyr för demokratin kunnat få en mer storståtlig begravning än vad som nu förunnades honom. Problemet var att han inte uppfyllde ens måttliga krav för att ha kvalificerat sig som vare sig högerextremisternas eller de islamistiska terroristernas dödsfiende. Alltså har mordet hittills inte gått att politisera. Expressen ringde inte på hela förmiddagen. Det var omöjligt att sitta intill den hotfullt tigande telefonen vid skrivbordet och försöka skriva om 1700-talsmänniskan Magdalena Ribbings äventyr i den moderna världen. När jag kom ut från min lunch på Glenn Miller var jag nära att på bara några meters håll passera en bekant konstnärinna utan att hälsa. Som tur var kände jag genast igen hennes röst när hon förekom mig. Vi talade en stund om det vanliga, vädret och krämpor. Det där att jag på senare år ständigt riskerar att passera bekanta utan att se dem är ett intressant åldersfenomen. Men det har inte med nedsatt syn att göra. Jag bytte ögonlinser för 2 år sedan och ser sedan dess som en hök. Men under vintermånaderna går jag numera med blicken stint i marken framför mig för att inte halka och hamna i den så här års brant stigande statistiken på sjukhusens ortopediska avdelningar. Sådana som jag och hustrun och ytterligare 2 miljoner landsmän går alltså vintertid bredbent framåtlutade som ankor med blicken snett neråt för att inte bryta handleden eller värre när vi försöker ta emot oss i fallet. Orsaken till detta nya och för många av oss ovana inslaget i vår livsstil är alltså främst att söka i klimatförändringen. Förra vintern var särskilt lömsk, fjärran från barndomens vintrar när den halkfria snön knarrade under fötterna, temperaturen stadigt höll sig på minus och luften var torr, krispigt doftlös och ren att andas. Men från december till april växlade temperaturen nu upp och ner mellan plus och minusgrader. Det finns en särskild meteorologisk term för fenomenet, ungefär som nollpassager. Temperaturens nyckfullhet var den avgörande faktorn. Snö föll. Sedan steg temperaturen och smälte snön till grå slasksörja. Temperaturen